Välkommen till podden Stigfinnare. Det handlar om ledarskap inifrån och ut i en föränderlig värld. I detta samtal träffar jag Petronella Kjellberg Andersen. Petronella spenderade 21 år i Försvarsmakten i många olika roller. Både hemma i Sverige men också på internationella uppdrag. Hon arbetade sedan 5 år på Handelshögskolan Executive Education med ledarskapsutveckling i näringslivet. Och nu sedan ett år tillbaka är hon tillbaka på Försvarsmakten som chef för sektionen för strategisk kommunikation. I det här samtalet talar vi om Petronellas erfarenheter från de olika rollerna i Försvarsmakten och också lärdomarna från de internationella uppdragen. Vi pratar om en förändlig hotbild mot Sverige och hur Försvarsmakten expanderar sin verksamhet utifrån den kontexten. Vi pratar förstås mycket om ledarskap och också om vad det civila kan lära sig från det militära och vice versa. Jag tycker personligen det här var ett väldigt spännande samtal som både berör ledarskap ur olika synvinklar men också viktiga samhällsfrågor. Innan vi kör igång vill jag tipsa om att du kan få en överblick över samtliga poddavsnitt från Stigfinnare om du går in på leaderevolve.org. Och vill du ha de senaste poddnyheterna så kan du följa mig på Instagram. Med det sagt så är det nu dags för konversationen, samtalet som jag har tillsammans med Petronella Kjellberg Andersen. Okej, då kör vi. Välkommen hit, Petronella Kjellberg Andersen.
Tack så mycket.
Välkommen. Välkommen till podden och välkommen tillbaka till gården. Du var ju här för 5 år sedan.
Ja. Tack så jättemycket, Carl. Det är ju så himla roligt att komma tillbaka och se hur det har utvecklats här och växt. Och, ja, häftigt.
Ja, vi slogs av just tanken att du, när du den gången du var här var vi nog precis innan vi gjorde den här expansionen och byggde ekoladan. Och så att du såg den liksom nästan i ursprunglig form. Jättekul att ha dig här. Vi har känt varandra sedan dess egentligen några år. Och framförallt genom att du då jobbade för Handelshögskolan Executive Education. Där jag också har varit verksam länge. Men innan dess så hade du en lång karriär inom Försvarsmakten. Jag tror jag läste mig till att du hade varit där i 21 år.
Kan ha varit så länge.
Ja, när du växlade över till Handelshögskolan. Och sen har du sedan ett år tillbaka återvänt till Försvarsmakten. Och tänkte börja med att bara be dig berätta lite grann om vad gör du där idag? Vad är din roll? Och också hur det känns att komma tillbaka.
Tack! Först måste jag ju säga att jag är i Försvarsmakten. Jag är en tjej uppväxt i Vännäs, uppe i Västerbotten. Familjen kom från Stockholm och flyttade dit upp. Jag är uppväxt på landet. Riktigt ute på landet.
Ännu mer landet än det här nästan.
Nej, jag vet inte, kanske. Men i en gammal Västerbottensgård hamnade vi till slut, familjen. Och sen så flyttade vi in till Vännäs. Min pappa var företagare. Och min mamma tandläkare. Och vi, familjen, bodde i ett och samma hus. Och det drevs företag och tandläkarklinik. Så att det tänkte jag också på när jag kommer ut hit. Du driver den här gården, ni bor här, ni har företag och allting. Allt är ett litet ekosystem. Men jag är nog formad av min uppväxt precis som alla andra. Jag tar med mig det att jag tror jag har fått med mig mycket därifrån. Från min familj och min pappa och min mamma. Jag tar med mig det in i den här rollen jag är idag i Försvarsmakten. Jag är chef för en sektion som jobbar med strategisk kommunikation. Jag har alltså ett gäng strateger, eller egentligen 3 stycken gäng strateger. Och i min roll så rapporterar jag till Försvarsmaktens kommunikationsdirektör, Mats Ström.
Just det. Och hur är det att vara tillbaka efter att ha varit i det civila i 5 år?
Det är spännande. Det är roligt. Ny tändning, nya uppgifter har jag också. Jag har ju med mig massor med annat också som jag inte hade innan jag lämnade, om man säger så. Det var väldigt utvecklande att göra någonting annat under en period.
Jag tänker det är en av anledningarna jag tycker det är så kul att få med dig i podden. Podden handlar ju om stigfinnare.
Mm.
Och jag tänker när man är stigfinnare så bör man ju oftast prova olika vägar. Och man vågar göra de valen. Att bryta ett mönster, prova något annat, hitta sin egen väg. Och det tycker jag verkligen att du har gjort. Och det är så spännande att få höra dina reflektioner över det. Jag tänker att vi ska börja lite grann i din bakgrund i Försvarsmakten. Och du får berätta lite om den resan. Och sen så vore det kul att reflektera lite grann över det här med ledarskap.
Mm.
I det civila, det militära. Koppla upp oss kanske en del mot den kontext vi är i. Föränderligheten. Också de utmaningar och möjligheter som Försvarsmakten ställs inför. Där någonstans har jag tänkt att vi kan cirkla samtalet. Men låt oss kanske börja med, jag är nyfiken på det. Du berättade ju att du växte upp och bodde upp i Vännäs. Och hur gick det till när du bestämde dig för att du ville satsa på en resa och en karriär inom det militära? Vad var det som lockade dig från början?
Ja, det där är ju väldigt, det är spännande. Det är ju som är mycket annat är det tillfälligheter i livet, tänker jag.
Mm.
Men jag satt då där uppe i Vännäs, gick på gymnasiet, 3 år på 4-årig teknisk. Och man är väl där i slutet på den gymnasieutbildningen då, när man börjar fundera över vad händer nu? Och då fick jag en dag hem i brevlådan en rekryteringsbroschyr. En sån här färgbroschyr, färgglad, blått och rött, och det var stora vackra bilder på fartyg. Det var människor och det var hav och det var utmaningar. Och jag tyckte att det såg så spännande ut att jobba i marinen. Mm. Så att jag gick igång ganska direkt. Och jag nämnde min pappa förut. Han är väldigt, har alltid varit stödjande och peppande och väldigt viktig för mig. Han tyckte också att det här var jätteläckert och liksom skulle på något sätt vi diskuterade om det här. Vi bläddrade igenom broschyren och i slutet av den här så var det en tävling. Man kunde vinna då att komma till Stockholm och bo på ett fartyg som skulle ligga inne på Strömmen. Och så skulle man få gå på marinens tattoo. Och så här var det. Så vi gjorde den här 1X2. Vi kommer mot slutet och då är det en fråga då som inte går att återfinna i broschyren. Och jag vet inte, jag hade väl skola dagen därpå och min pappa han kunde inte riktigt släppa det där, så att han ringde till rekryteringscentrum och ställde den sista frågan då. Vad var det placementet på en kustkorvett typ Göteborg? Och så sen fick vi svar på det och så skickade vi in den där. Och så fick jag ett samtal lite senare att då, mycket riktigt, var jag den enda i Sverige som hade haft alla rätt. Och så har jag vunnit resan då med. Nej, men på den vägen var det, jag vet inte, vad var det som lockade mig? Alltså, helt ärligt, det var nog mycket spänning. Göra någonting annat, se någonting nytt. Sen i min familj så finns det en tradition av det här med att vara på sjön. Min farfar, gammal sjökapten. Och en del av de här kaponarna som hade då seglat runt kapon utan motor. Ja, en del av det här var ju en del av min familj. Men just där och då så var det nog mycket spänning och äventyr och tyckte att det funkade bra för mig.
Mm.
Det passade liksom.
Och så blev du kvar där i 21 år. Du har ju haft, tittat på, du har delat med dig av de roller du har haft. Och det ser ju otroligt spännande ut. Du har varit officer inom militära underrättelsetjänsten. Du har haft ett antal olika liksom, chefsroller. Och du hade graden kommendörkapten när du slutade där. Och dessutom så var du delaktig i, tror jag, i alla fall 5 internationella uppdrag.
Mm.
Både i forna Jugoslavien och Afrika. Kinshasa, Kongo.
Mm. Ah.
Så du måste ju ha varit med om otroligt mycket. Och det kanske är svårt liksom att fiska fram enskilda händelser. Men om du blickar tillbaka på de där första 21 åren. Vilka upplevelser känner du och engagemang som du hade var mest meningsfulla, och både i kanske hur du kunde göra skillnad, men också det som du kände var mest utvecklande för dig?
Oj, det är en sån stor fråga, Carl. Det blir ju jätte...
Jag förstår det.
Men om vi börjar nysta lite grann i det då. Jag tänker att meningsfullhet kan ju skapas på så många olika nivåer. Man tittar först liksom meningsfullhet, alltså som individ, komma in i ett sammanhang, få vara del av ett team, det här fantastiska som faktiskt kan hända på ett fartyg. Det blir så tydligt vad det är. Det är tydligt avgränsat, man är ett effektivt... man ska ju inte använda maskineri, men man förstår att man är del av det här effektiva teamarbetet. Det kändes väldigt meningsfullt för mig som individ. Att både jag växte mycket, otroligt mycket i och med den här grundutbildningen som jag ju fick då. Jag gjorde ju värnplikten. Man anmäldes ju, på den tiden var det ju annorlunda för kvinnor, men... Man var ju tvungen att föranmäla sig som officer för att komma in. Men att man växer på det sättet då.
Mm.
Så det är en jätteviktig utvecklingsfas. Och alltså meningsfullt för mig personligen. Men också meningsfullt känna att man bidrar till teamet med sin kompetens. Sen så kom den här fasen med internationella insatser. Som också känns väldigt meningsfullt. Och då åker man ju till andra ställen i världen där de behöver hjälp. Där det är oreda, det är problem med säkerhet. Och att då
var du redan
hjälpa.
När det var insatser i Bosnien? Så var du där?
Mm.
Vilka andra platser?
Jag har varit i huvudsak, jag har varit flera gånger nere på Balkan. Det var i olika omgångar. Så först var jag nere i Bosnien en sväng och sen så var det till Kosovo.
Mm.
Det var de två längsta insatserna. Det var ju slutet på 90-talet och början på 20-talet. Så länge sedan nu. Men så var det då. Och sen var jag återigen då nere i samma områden fast i annan roll då. Bosnien och Kosovo. Sen har jag varit i Kongo en gång också som samverkansofficer. Men när man kommer ner dit så har man ju en viktig uppgift att skapa säkerhet för man ska kunna fortsätta bygga nation och fortsätta bygga säkerhet, en långvarig säkerhet för människorna där ute. Och nu är det ett svår uppgift att lyckas med. Och det är ingenting som de militära trupperna gör själv, utan man skapar på något sätt förutsättningar för att ett annat byggande ska ske. Men det kändes också väldigt meningsfullt. Sen är det vissa av uppdragen som jag känner att här har jag själv kunnat göra mycket för just den insatsen. Och klart, då blir det mer spännande och utvecklande.
Mm. Kan du ge något sånt exempel som du känner att här fick jag mycket utväxling på mig själv i det här större sammanhanget med teamet och som man ändå är en del av?
Jo, men det kan jag tycka då. Man skapar den här berättelsen efterhand. Liksom. Man förstår mer att i början handlar det kanske mer om teamet och vad del i det. Och sen så blir det en period av mitt liv när jag blir riktigt, alltså blir skicklig inom ett område. Och där kan jag bidra då med min kompetens, min förmåga att samverka och samarbeta. Och ett sånt tillfälle som jag nog är ganska glad och stolt över faktiskt. Mm. Det är när vi skulle hjälpa till att planera inför ett, det blir väldigt mycket specialord här, men övertagande av insatsen i Bosnien.
Ja.
Så NATO har drivit den länge och nu ska EU ta över. Och då kan man tänka så här, okej, men är det inte ungefär samma nationer och blir inte det ganska enkelt? Svaret på den frågan är nej. Utan det är ganska komplext.
Ja.
Och då var jag nere med det teamet som skulle förbereda det i Bosnien. Och skulle försöka ta reda på hur vi skulle jobba med underrättelsearbetet i den nya strukturen i EU. Och det var en fråga som man inte kunde lösa ut i Bryssel. Utan man var tvungen att åka ner dit och ta reda på plats. Hur gör vi då? Med alla de här nationella agendorna, med allt det här. Så att det handlade om att åka ner på kort tid, skaffa mig en uppfattning, träffa rätt människor och snickra ihop en modell. Hur ska vi jobba? Så det gjorde vi.
Den typen av uppdrag som du hade där. Jag tänker att det handlar ju väldigt mycket om ledarskap. I bemärkelsen av att du har ett intressentlandskap. som förmodligen är väldigt komplext. Alltså det finns många intressenter.
Mm.
Och du behöver få med dig många olika intressenter som kanske har lite olika intressen och lite olika tankar på hur saker och ting ska göras. Vad är de viktigaste egenskaperna där som du har utvecklat över tiden för att kunna vara den här, bidra till att vara spindeln i nätet i den typen av insatser?
Ja, vad är de viktigaste egenskaperna?
Ja, men sånt som du har nytta av som finns i dig.
Jo, jag tror att jag där bygger vidare på det här med min förmåga att skapa relationer som jag tycker är jättespännande och jag är väldigt nyfiken på det.
Mm.
Hur kan jag förstå andra människor, andra människors perspektiv, dra nytta av det här gemensamma kunnandet? Jag tror att jag i de sammanhangen har fått med mig en hel del från min pappa, det här med entreprenörskap. Han var alltid så här, allt går att lösa. Men tillbaka lite till broschyren. Nej, men det kanske inte var en long shot. Men han sa man vet inte alltid från början hur det ska lösas. Men det kommer att lösa ut sig på vägen. Och där har jag då en tillit till att när jag kommer ut så behöver jag förstå situationen. Och jag kommer att liksom finna lösningarna tillsammans med andra. Jag kommer att träffa någon som dig, Carl, som hjälpte mig i jobbet som programledare. Jag kommer att träffa människor som är kloka kring det här, som kan ge oss olika pusselbitar eller delar i lapptäcket då, för att vi sen ska förstå mera kring vad står vi idag, vart ska vi någonstans och hur löser vi det. Så att den här tilliten, relationer, alltså människor, tillit till att det kommer att lösa sig. Och sen har jag någonting som är att jag är ganska... Jag gillar ju det här. Jag gillar utmaningar och problem. Eller jag gillar att hitta lösningar.
Ja.
Och jag är ganska... Ja, men jag är ganska uthållig. Jag ger mig inte riktigt. Utan då kör jag på.
Ja.
Och jag får ju det här lite bevisat också. Eftersom att det brukar gå att liksom hitta lösningar. Och att man får ta vad man har. Man tar vad man har och så gör man det bästa. Och då är man lite grann på rull. Så får man se vad nästa steg blir. Och nästa. Lite så.
Precis. Mm. Och i den här typen av sammanhang som du har varit i så... Vad ska jag säga? Jag föreställer mig att när man kastas in i en miljö som är väldigt... Ja, men plötsligt är man i Kongo. Liksom. Det är så otroligt annorlunda, antar jag, på många sätt än vad... Liksom, stabila, trygga, strukturerade Sverige är. Så antar jag att också ens liksom grundläggande värderingar testas lite granna. Eller att de kommer lite till sin spets. Eller, för jag kan bara tänka på mig själv. Liksom, jag lever väl ett ganska bekvämt liv. Liksom, och det är inte så att jag... längtar efter några enorma prövningar. Men det är ju, jag tänker också att det är när vi prövas som det blir riktigt tydligt vem jag egentligen är och vad jag egentligen står för. Kan du känna dig att du varit med om sådana liksom, perioder där du fått fatt i något har testats i dig själv eller du har hittat en större trygghet för att du vet att du har klarat någonting som var svårt? Genom det du har varit med om i det militära. Och i så fall, vad är det som har blivit liksom, vad är det som blivit tydligt i dig? Eller vad är det som har utkristalliserats genom eventuella prövningar?
Mm. Och jag håller fullständigt med dig. Liksom, vi lär oss ju hela tiden, tänker jag. Vi lär oss i vardagen och vi lär oss löpande. Men vi kan lära oss ännu mycket mer av de här när det blir lite, när det krisar till sig eller allt ställs på sin spets. Jag har ju haft en hel del, även privat har hänt saker som jag känt att här har jag liksom utvecklats. Min pappa var med om en väldigt allvarlig trafikolycka i 19 år sedan, nu nästan på dagen. Man får en kris i familjen, man tänker vi ska klara det här. Och det, när man tar sig igenom det där, när man lyckas, då kommer man ut på andra sidan att okej. Jag hade ju aldrig velat att det här skulle hända. Det var ju hemskt på många sätt.
Mm.
samtidigt så kommer man ju i kontakt med saker och ting som är viktiga för en. Och i det här fallet med min pappa så var det ju det att relationer återigen, det är otroligt viktigt att jag säger ju, jag lämnar ju aldrig någon som jag bryr mig om. Jag bryr mig om de allra flesta liksom. Jag lämnar aldrig någon i någon typ av konflikt eller friktion utan red ut allting på en gång.
Ja.
Och så var det ju också, min pappa och jag hade ju väldigt bra relation. Och sista gången vi sågs innan olyckan så stod vi och kramades väldigt länge.
Mm.
Och så sa vi det liksom, sa jag det till honom att ingenting får hända dig pappa. Och så sen så åkte han iväg och så hände det där. Men jag har ju lärt mig otroligt mycket av den och den liksom relationen och av den krisen. Så om man tänker då kriser i försvaret, i militären.
Mm.
Så är det ju också lite på olika nivåer. Man skulle kunna ta ett exempel. Jag har varit i en situation i en grupp som var dysfunktionell. Och det var ingen bra situation för mig. Kanske inte för gruppen heller. Men framförallt kände jag att det blev inte bra för mig. Det fanns allt annat än psykologisk trygghet.
Mm.
Du vet, man märker när man kommer in i ett rum att det är liksom, man hälsar på alla men inte på mig. Man känner så här, men det här, det är någonting fel här. Det är någonting som inte, som inte stämmer. Nu var det här ganska tidigt i min karriär. Men ändå att liksom, att få den här insikterna och må riktigt dåligt över en sån här sak. Det gör ju också att man på andra sidan kommer ut med massa insikter. Att hur kan jag som chef och ledare se till att det här inte händer?
Ja.
Vilket ansvar har jag egentligen som chef och ledare för kulturen och klimatet i gruppen? Vilket ansvar har jag för att reda ut eventuella konflikter så snart det bara går? Fånga upp individer och hålla samman, vara tydlig, sätta gränser, spelregler och inte ge sig, hålla i. Så det har ju gjort att jag både har fått tag på det här, den här delen. Varför skulle det vara så viktigt för mig då att bli inkluderad i den här gruppen? Varför var det så viktigt? Och så kan jag liksom montera ner den och så kan jag, okej, nu förstår jag lite mer. Så kan jag lägga det åt sidan, eller inte lägga åt sidan, men förstå det.
Mm.
Och då får det inte längre lika stor makt över mig. Och också då hur utvecklar mig som chef och ledare.
Mm.
När jag därefter och idag har ansvar för grupper och för andra.
Mm. Precis.
Mm.
Också nyfiken på, för saker och ting förändras. När du valde att lämna Försvarsmakten efter de här 21 åren så gick du ut i det civila, jobbade 5 år och sen kom du tillbaka för ungefär ett år sedan.
Mm.
Vad är, alltså, på ett högt övergripande plan, hur är det annorlunda att jobba i Försvarsmakten idag jämfört med 5 år sedan?
Och det är ju jätte, ja, det är stora skillnader tycker jag.
Ja, det är det jag misstänkte i vår situation.
Dels så har vi ju ett omvärldsläge som är en mer instabilt, osäkert, konfliktfyllt.
Mm.
Vilket har ju renderat i att politikerna har tagit beslut och gett oss uppdrag nu att växa. Det blir ju en enorm förändringskraft och driv i organisationen. Så att det är inte bara det att vi har ett annat uppdrag idag. Ett annat eller ett förstärkt uppdrag att växa. Det är också det att det märks ju på personalen att vi nu har det här uppdraget. Så att det är en ganska stor skillnad skulle jag säga.
Mm.
Det är för 40 år sedan vi fick ökade anslag. Det var en kollega som sa till mig häromdagen. Det är, ja, vi har räknat efter ungefär 40 år sedan.
Ah.
Så att det är ju en jättestor sak för Försvarsmakten.
Kul att höra. Och vi ska titta mer på det, liksom, var vi står idag. Men innan vi kommer dit och liksom följer kronologin lite grann, så kul att höra lite reflektioner också. Att komma ut i, ja, du jobbade ju för Handskolan Executive Education. Först som programledare, liksom jag. Men sen också i chefs- och ledarroll där.
Mm.
Där du bland annat ansvarade för alla programleveranserna.
Mm.
Om du skulle jämföra, eller först och främst så här. Vad var de viktigaste lärdomarna? 5 år, jobba nära näringslivet, jobba med chefer i näringslivet. gentemot liksom att ha jobbat i försvaret tidigare. Vad lärde du dig där som du känner att är värdefullt att ta med sig?
Nej, men det är någonting med ledarskap såklart. Ja. Det är processledning och det är också en egen utveckling i mitt eget ledarskap. Mm. I personligt ledarskap är det också. Mm. Och sen har vi hela den här management och ekonomi och strategi och hela de bitarna mot företag och näringsliv.
Ja.
Näringslivet. Sen har vi, det finns en tredje del som jag ändå vill lyfta upp, och det är det här med liksom nätverk. Ja. Hur att jobba i kunskapsorganisation och nätverkande och delande och lärande. Den är jätteviktig för mig. Mm. Och den tar jag med mig. Den tror jag att vi behöver mycket av också där jag är idag. Så att det,
mm.
ja.
Vad spännande. Mm. Och jag tänker, det är lite intressant för att när de första stora företagen formades,
mm.
kanske vid industrialiseringen, så när man tittade på hur man skulle organisera sig, så det, de enda stora organisationer som hade funnits tidigare var ju de militära organisationerna. Så jag tror att det finns jättemycket kopplingar från det civila ledarskapet och framförallt hur man har tänkt kring organisering långt tillbaka i tiden till det traditionella sättet som militären organiserade sig. Så det finns ju de här kopplingarna.
Mm.
Men idag, i den tid vi lever i, vad tänker du att försvarsmakten kan lära sig av näringslivet när det gäller just ledarskap, sätt att organisera sig, och tvärtom, vad kan näringslivet lära sig av försvarsmakten? Det är en stor fråga, men om ja. Du har några spaningar.
Ska vi knäcka den nu, Carl? jag kan flagga för precis. Den blir lite. Den är svår.
Mm.
Den är svår av olika perspektiv. Ja. Olika perspektiv.
Dels för att vi behöver generalisera.
Det är sån otrolig generalisering vi behöver göra. Och
ja.
Både i försvarsmakten och bland militär så är det ju liksom väldigt stora också skillnader.
Ja,
hur man leder och inte minst då heller civilt, att liksom säga att då har vi en civil sida som är homogen. Det är det ju inte. Men vad kan vi lära oss? Då blir det lite spännande.
Ja, vad kan vi lära oss?
Om man tänker, det man var väldigt nyfiken på när jag så att säga, började jobba civilt och när jag satt med grupper och så. Det var ju det man var nyfiken på, det man ville höra mer om. Det var ju just att hur kan man då liksom skapa de här starka teamen och få en tydlighet i sitt ledarskap. Och, jag tror att militärer eller officerare eller militärer har ju en del i sitt yrke som är kärnverksamheten. Och att liksom förbereda och tänka kring olika kris- och krigsscenarier, utbilda organisationer i detta, öva, pröva, göra om igen, och liksom att man hela tiden, och sen är man också ute skarpt.
Just det.
Så att man får ju väldigt mycket erfarenhet därifrån och kan ta ju det, ta erfarenheter av det och utveckla sitt ledarskap. Så militärer, generellt ska man kunna säga då, kris, har mycket erfarenhet kring alltså att leda i kris. Det är tydligt. Men det kan också bli lite det här, som du säger, det här med lite boxar och så. För att ska det gå snabbt så och tänker man, och då måste det vara jättetydligt. Vem har ansvar för vad?
Mm.
Sen med det sagt ska jag säga att vi har ju processer och annat som pågår i myndigheten som kan vara långsamma och så. Så att det är inte så att allt går snabbt, utan det finns ju en annan förvaltningsdel av myndigheten som är inte alls på det här exekutiva, tydliga krissättet, utan den följer lite en annan logik. Och sen har vi då...
Men det slår mig, förlåt att jag bara skjuter in.
Kör.
Kom ihåg det du tänkte säga. Men, jag tänker att det kanske är någonting väldigt viktigt där, även för, om man säger, andra typer av organisationer och näringsliv. Att för min tro är ju att vi står inför fler kriser oftare, generellt. Vare sig det är klimatrelaterat eller det är andra typer av konflikter, hot eller pandemier eller vad det nu än må vara. Och det kanske till och med är så att man bör tänka lite så även i näringslivet. Att man har en typ av sätt att organisera sig i det vardagliga. Liksom hur man utvecklar och förvaltar verksamheten. Men också en, och det tror jag kanske inte lika många har tänkt på. Vad gör vi när det blir kris? Hur ser den strukturen ut? Hur ser det ledarskapet ut? Till exempel så kanske det inte konsensusmetodiken kanske inte är så hjälpsam.
Nej.
Utan det tar för lång tid. Där tror jag det faktiskt finns någonting, och det kanske tror jag faktiskt en del organisationer tänker mer och mer på. Mm. Hur vi agerar i kris. Alltså, och tänker på det proaktivt så att man har det genomtänkt när det väl händer. Min bild är att fler tänker på det idag än kanske man gjorde för några år sedan.
Mm.
Och där kan man ju säkert lära sig jättemycket av hur militären agerar i kritiska situationer när det är kort om tid då.
Mm.
Vad är viktigt i sån här när man leder i kris? För jag vet att du var ju också i det civila in i såna sammanhang på Handelshögskolan när pandemin slog till som påverkade verksamheten enormt mycket.
Mm.
Så att nu blir det lite stickspår, men jag tycker att det var intressant. Vad tänker du är viktigt i just krisledning eller hur vi väljer
att... Och då måste jag verkligen säga att liksom, det finns ju de som är absoluta specialister på det.
Doktor
att,
i krisledning.
Ja, nej, men alltså också praktiker. Så att jag vill bara säga mina erfarenheter. Jag kan ju tala utifrån mina egna erfarenheter.
Ja.
Och när vi kom in i de här olika kriserna som vi faktiskt hade på Exet. Dels hade vi ju branden.
Just det.
På Kämpasten. Där vi hade ju visserligen då, naturligtvis hade vi hela det teamet ute på Kämpasten. Där det ju var den liksom centrum av krisledningen.
Ja, och Kämpasten kan vi lägga till. Det är ju Handelshögskolans Executive Educations kursgård. Eller ska säga, i Sigtuna. Där under en sommar så brann ju hela... En stor byggnad där det fanns matsal och stora utrymmen för att hänga några kurslokaler brann ju i princip ner till grunden.
Ja, så att då blir det ju en...
Och hur driver man då verksamheten?
Precis, jag ska säga, den delen där ute, den hade vi ju den chefen på plats som hade hand om. Men däremot så i våra leveranser, som jag då var leveranschef och hade hela... ansvaret för alla våra programleveranser, så blir det ju väldigt så här, nu har det brunnit, okej, då får vi lägga liksom, vad är läget? Det som hände rent praktiskt var att vi la en karta på bordet och samlades kring, okej, vad har vi för andra konferensgårdar i närheten, skaffa sig snabbt ett läge, möjliga lösningar. Och så, sen så betade vi av efterhand och bokade om allting. Och det blev ju, ska jag säga, en fantastisk uppslutning av teamet, på helheten. Alla hjälptes åt att hitta de här lösningarna för deltagarnas bästa. Så vad är rollen där? Man har ju så mycket bra resurser i organisationen som kan hitta de här lösningarna. Det gäller ju mer bara att strukturera upp, att samla, att sätta en riktning och så beta av efterhand och hitta lösningar. Och jag brukar tänka så här också, att i varje kris så finns det en möjlighet att göra någonting bra av det. Alltså, hur ska jag säga?
Mm.
Att vi tänkte så här att okej, nu är det en brand, det är fruktansvärt, det kommer bli ombokningar. Men kan vi på något sätt också visa det som vi i hjärtat känner, att vi bryr oss så mycket om våra kunder och våra leveranser så att det här blir riktigt bra? Hur kan vi göra det på bästa sätt då? Så att det finns en möjlighet också att där få visa vad man står för och vad man känner, att vi verkligen bryr oss. Så det hade vi som fokus. Det tycker jag att vi kämpade hårt med, och vi fick också bra feedback på det sen.
Och det kan jag bara skjuta in, att det, för jag vet ju det var inte få grupper eller få kursdeltagare som skulle bokas om, utan det kan en vanlig vecka på Kämpasten kan det vara 4, 5, 6 grupper på en vecka. Som med kanske 20 personer per grupp. Och det här skulle bokas om då för nästan ett år ut i tiden. Så det var ju en stor...
En jättestor insats av alla inblandade. Och det var ju vår ledning också djupt involverade i och medarbetare, alla var ju med här. Så att jag hade ju en del där när det gällde just ansvaret för leveranserna. Sen så kom ju pandemin långt senare där då. Och då hade vi ju just i början där av pandemin, just när det hände, så hade vi ju många program pågående och människor som skulle ut och träffas på konferensgården på måndagen.
Ja.
Och så sitter vi liksom på söndagen där. Alltså jag kommer inte exakt ihåg vad det var för dagar då. Men
nej, jag hade ett program som var, tror jag, sista veckan innan det
innan vi
kunde fick börja.
Att då sitta och allt ifrån att liksom vara bollplank då för med programledarna som hade en jättetuff situation. Mm. Men också att ligga lite steget före och sätta igång digitala lösningar, ha alternativ då i de fall som det gick. Och det var ju en väldigt stor omställning.
Mm.
Så där handlar det om att både kunna ha siktet lite längre fram, men också sätta saker i rullning.
Ja.
Och hålla, det är så många olika perspektiv samtidigt.
Så att i den där svåra situationen, om man nu generaliserar lite grann, när det är en kris så, och det beror lite på vad det är för kris förstås, men att kunna hålla multipla tidsperspektiv, det som behöver göras precis här och nu, som är kanske brandkårsutryckningen, och samtidigt i nästan alla fall, tror jag, när det i alla fall är det lite mer komplext sammanhang, så är det ju saker och ting som man redan från början behöver fundera på, hur spelar det här ut på längre sikt?
Mm.
Och det är ju så, det är klart krävande att kunna ta båda de perspektiven samtidigt. Tänker jag.
Mm.
Jag vet inte om du vill lägga till något här, men förlåt att det blev ett stickspår här, men vi pratade ju egentligen om kontrasterna mellan det eventuella kontrasterna och även likheterna mellan det civila och det militära ledarskapet. Du var på väg in i någonting, kommer du ihåg?
Jo, men lite grann, jag tänkte vi skulle ju försöka hitta liksom, och återigen, det finns ju brister i den här generaliseringen, men jag kan prata om vad jag såg och vad jag upplevt, och det man kanske också ska lägga till på det försvaret, på det militära, är att det finns ju det här tydliga syftet hela tiden. Så det blir ju, du jobbar ju egentligen med ganska, ur det perspektivet det blir tydligt vad man ska åstadkomma. Så ledarskapet kan också bygga på det.
Men det kanske också finns en lärdom att dra till näringslivet. Just det här, precis som du säger, det finns ett tydligt syfte med varför vi är här.
Mm.
Och det är ju kanske inte alltid solklart på arbetsplatsen, förutom att vi är här för att göra ett jobb, eller vi är här för att vi ska ha en lönsam verksamhet för våra aktieägare. Men att det här större syftet att göra, vi är faktiskt här för att göra skillnad för människor, för samhället, för vad vi nu engagerar oss i.
Mm.
Där tror jag det finns någonting.
Där finns det säkert också. Ja. Mm. Det gör det. Så vad jag såg i alla fall, om vi går över till, om man ska försöka se vad jag har sett i det civila, så tänker jag att det jag kunde fylla på med, det var ju mer av samarbete, collaboration, nätverkande, kunskapsdelande, de här bitarna som jag tycker är så viktiga. Så hur får vi då till det i praktiken? Hur kan vi både skapa förutsättningar och facilitera och liksom alla de här delarna. Det tycker jag har fått med mig massor tillbaka. Och jag tror att sen är det civila ledarskapet så? Det vet jag inte. Men jag har sett företag som jobbar jättemycket med det. Och som ju har i sin DNA mer innovation och kreativitet och delande. Sen har vi också träffat de som jobbar jättestenhårt med att få in det. Så att, men jag tror att där har ju militären, om man säger försvaret, har ju en stabil ledarskapsgrund att stå på.
Mm.
Men man skulle också kunna fortsätta det helt naturligt, utveckla då hur får vi till det här lärandet och hur får vi till nästa steg, skulle man kunna säga.
Mm.
För att det är komplex verksamhet vi jobbar med nu, och då behöver man få till det här delandet på ett annat sätt.
Ja, men precis. Och jag tänker att det är väl någonting som ändå är likt mellan det civila och det militära, att komplexiteten ökar, tror jag, nästan på alla arenor. Och att kraven på vem som helst som är aktiv, men också förstås de som har ledarskap är kanske högre än någonsin tidigare, tror jag. Och om vi nu kopplar upp oss lite mot nutid och din nuvarande roll. För du nämnde ju att Försvarsmakten har ett uppdrag att på något vis växla upp, expandera, öppna upp regementen som har lagts ner och bli fler. Vad är det som, och det drivs ju av att kontexten har förändrats, eller tolkningen av kontexten också har förändrats. Så vad skulle du säga, hur har hotbilden förändrats under, säg, de sista 5-10 åren? Och vad är det som egentligen driver det här politiska besluten att vi behöver växla upp?
Ja, alltså, det vi säger är ju att vi lever ju en tid som präglas än mer av osäkerhet idag. Om det är på perspektivet 5-10 år, jo, men det tror jag att vi kan säga. Både det säkerhetspolitiska läget globalt är ju mer fyllt av osäkerhet och konflikter. Europa, vi tittar på sammanhållningen i Europa som börjar, vi har någon som hoppar av det stora fredsprojektet och vi har också populism och polarisering. Spännande det som händer i Tyskland, nytt styre, vi vet inte riktigt vilken riktning Tyskland kommer att ta, hur det blir med fransmännen, kommer man att hålla ihop där eller kommer det att bli en annan högerfalang som tar över. Vi har utvecklingen, om man tittar på Ryssland, som där Putin tar ett starkare grepp kring makten. Vi har en utveckling således både i Europa och sen också i vårt närområde, där stormakterna blir mer närvarande gentemot varandra. Så att osäkerhet, instabilitet, i de här sammanhangen så skulle man ju säga att det militära maktmedlet är fortfarande centralt, men det finns också andra typer av hot som vi behöver kunna möta som samhälle. Vi har ju kriminalitet, terrorism, vi har
IT-relaterade
hot, vi har andra utmaningar. Vi har ju sett pandemin, vad den gör med samhället. Vi får ökad sårbarhet ekonomiskt och socialt. Vi har även klimatförändringarna som är ju, behöver adresseras akut. Som också faktiskt i sin tur globalt kan komma att
skapa säkerhetspolitiska risker.
Det skapar ytterligare säkerhetspolitiska risker och kan då förvärra och skapa friktioner, konflikter. Och i förlängningen kan det ju bli ytterligare spänningar. Så att det är ju ett ganska allvarligt läge skulle man kunna säga. När man tittar på allt det här då och så tittar man på hur motståndarna är det på de sista 5-10 åren. Ja, alltså det vi ser nu är att det är en allt ökad omfattning. Att man agerar ju dolt, motståndare. Man vill inte gärna att vi ska kunna alltid veta att det är de som håller på. Man använder sig av påverkansoperationer. Du nämnde det här med IT-relaterat, cyberoperationer. Alltså man ger sig på tekniska system.
Ja.
Man försöker påverka hur vi ser på saker och ting. Man vill helt enkelt påverka våran beslutsförmåga. Och så vill man påverka våran tilltro till våran egen förmåga. För om man lyckas med det, då är det lite mer fritt fram att göra som man vill. Så att ska vi kunna hantera allt det här som pågår, den här osäkerheten och allting, så och det är ju både tänkbara och otänkbara påfrestningar som kan komma mot samhället, så måste vi nog öka kunskapen kring vad som pågår. Vi måste öka kunskapen och också medvetenheten om vad är det vi har då som vi tycker är värdefullt. Våran frihet, våran demokrati, rätten att leva som vi vill. Så den här samtalet tror jag är viktigt, och den kunskapshöjningen. För att vi ska få en större motståndskraft. Jag tror vi behöver bli fler i samhället som hjälps åt med det här. Så det är inte bara en fråga för försvaret naturligtvis, utan det är ju, vi har ju det civila försvaret också som ska byggas upp. Och det, vi har en hel del att, att jobba på där.
Mm. Mm. Precis. Och jag tänker lite grann att den här typen av utmaningar, kriser, pandemin, olika typer av klimatrelaterade kriser, att det också, även om det är hemskt på många sätt, så är det också ett sätt att träna våra muskler, alltså för att hantera kris. För att om vi aldrig är i kris någonsin, eller något som ens i närheten, då är det väl svårt att ha den muskeln redo när någonting händer.
Mm.
Och som du är inne på, så det finns ju både så att säga, den militära muskeln, men det finns ju också, precis som du också säger, tänker jag, väldigt viktigt att det civila, det civilförsvaret och bara liksom mindset och hos allmänheten.
Mm.
Och när vi fick den här broschyren, när krisen kommer, heter det väl nu kanske, för ett par år sedan, så tror jag det var en liten väckarklocka för många, för det hade inte sänts ut något sånt på väldigt länge.
Mm.
Så hur är jag förberedd? Spännande. Och det här arbetet är ju säkert långsiktigt, och jag tänker att ledarskap och kultur är viktigt. Och jag tycker det var intressant att överbefälhavaren fick utmärkelsen årets chef av tidningen Chef 2021. Vad är din bild av hans ledarskap och vad han försöker injicera in i Försvarsmakten, som kanske också bidrog till att han fick den utmärkelsen?
Nej, men vi är ju väldigt stolta över vår chef, ska jag säga. Jag är väldigt stolt över min chef. Jag tycker att han faktiskt har alla de egenskaper man kan förväntas av en modern ledare.
Mm.
Han lever värderingarna som vi har. Han är synlig. Han tar ett stort ansvar. Han är tydlig. Han är tydlig hela vägen ut med vad han vill åstadkomma. Men han är ju också på något sätt, man kan närma sig honom. Han är synlig i sitt eget högkvarter. Helt plötsligt står han där en morgon och undrar hur det är på den här avdelningen. Så jag tycker att jag tycker det var väldigt, väldigt kul att han vann det där.
Mm.
Han värnar om sitt eget team också, det märks om sin trupp. Och det har han ju också sagt i olika sammanhang och försöker liksom få till. Jag vet också att han vill att vi ska jobba, och det gör vi också med konceptet i uppdragstaktik. Att just det här, det är du väl kanske bekant med, men just att man ger ett uppdrag, man får resurser och sen får man köra på. Så att vi ska inte hålla på med detaljstyrning som det kanske har varit på vissa håll under en tid där det varit knappt om resurser och så. Då tenderade ju kontrollen att dras in centralt och så ska vi nu liksom släppa lite på det. Ja, nej, men han är rätt person på rätt plats.
Ja, ja, jättekul. Och ditt uppdrag och din avdelningsuppdrag inom den här rörelsen som just pågår att expandera och utvidga. Och du berättade om de här tre delarna kring vad är det liksom de viktigaste delarna som du vill utveckla och driva tillsammans med ditt team när du sitter väldigt, som en spindel i nätet kring kommunikation?
Mm. Vi har ju då, jag är chef för strategigänget kan man säga. Och vi jobbar ju både med kommunikation kring det operativ verksamhet. Så det kan vara övningar och insatser och annat. Så jobbar vi med kommunikation kring myndighetens kommunikation eller stora strategiska förändringsprojekt. Och sen jobbar vi med varumärke och marknadskommunikation. Och mitt uppdrag och uppdraget till vårt team, det är ju att få ihop det här.
Mm.
Det är vi har inte tre olika spår, utan vi har ett spår. Så det vi har gjort under året är ju att förtydliga målbild och riktning. Vi tar fram teman och planer på ett annat sätt och jobbar tillsammans med kollektiv intelligens, skulle jag ju lätt säga. Vi måste, det här är bara en sak man får, kan få ihop tillsammans.
Ja.
Och då ska jag också vara tydlig med att säga att det är inte bara det här gänget, utan det är ju också i vårat nätverk, det är med våran andra personer som jobbar i den här funktionen på våran avdelning, ute i på förbanden, hela vägen ut får de ju ta del av vad vi har tagit fram och få komma in med svar och synpunkter och kommentarer och förslag. Och slutligen så lägger vi fram det för våran chef, som egentligen är den som beslutar och tar det vidare uppåt. Men vad är mitt uppdrag? Vad är rollen? Vad är viktigt i min roll?
Mm.
Ja, det är ju faktiskt, alltså, dels var det ju att fortsätta driva förändring. Att fortsätta få ihop de här delarna. Att fortsätta, ska jag säga, framöver också kommer det vara mycket att utbilda om våran funktion i Försvarsmakten. Det har hänt otroligt mycket i informationsmiljön de sista bara åren. Alltså vi pratade sist om 5-10 år och jag menar, ja, vi skulle kunna ta det perspektivet här också. Tänker på kanaler, hur når man människor idag jämfört med bara 10-20 år sedan.
Mm.
Vilka är det som egentligen får genomslag där ute, på vilket sätt? Så att det är en snabbrörlig, snabbföränderlig miljö där även våra, ska säga, där även antagonister och alltså motståndare finns. Så att vi behöver hela tiden följa upp, göra analys, upptäcka, identifiera och också justera planer. Samtidigt som vi vill vara tydliga långsiktigt, liksom. Vi måste ha en tydlig linje.
Så att det finns någonting kring, återigen, kring den långsiktiga tydliga linjen, men också den här lyhördheten, adaptabiliteten, precis här och nu.
Absolut.
Jag tror jag läste någonstans att, är det så att inom din grupp så är ni har någon slags jour också som är bemannad 24 timmar om dygnet kring, ligger det hos dig som, alltså, det är med hos presskontakt?
Nej, men det är min kollega som jag har armkrok med. Vi är två sektioner egentligen. Okay. En strategisektion och sen har vi en press- och media, så att säga, sektion.
Som alltid finns.
Så att, om jag sitter på strategigänget då, så presschefen sitter på det andra gänget och vi jobbar ju jättetajt ihop.
Ja.
Så att det är så det funkar. Men vi bemannar ibland den funktionen.
Mm. Just det.
Mm. Och det är spännande. Där händer det saker hela tiden. Det är högt och lågt. Så att, ja, det är spännande. Väldigt kul och faktiskt stimulerande. Det är det. Mm.
Vad i... Ibland ser jag annonsering från Försvarsmakten. Olika typer av budskap som ofta knyter an till någon slags syfte, tycker jag. Vad i det här varumärkesarbetet? Vad känns viktigt där? Vad är det för bild av Försvarsmakten som ni vill kommunicera som är relevant i den tid vi lever i? Som ni kanske känner att det här vill vi jobba fram. Det kanske inte finns i den historiska bilden.
Nej, men det är ju jätteviktigt för oss som myndighet att fortsätta bygga förtroende hos befolkningen, hos allmänheten. Och jag skulle säga, jag vet inte om jag... Jo, men det kan jag nog säga att det i och med att vi har haft en sån utveckling i informationsmiljön och att det är så många olika aktörer där också, så är det också viktigt för Försvarsmakten att vara närvarande där.
Ja.
Och att genom att utbilda kunskap och att fylla på kunskapen om både om omvärld eller om hot och sånt som vi kan möta och om vad vi, våra roll och vad vi gör åt det, skapar då ett högre förtroende och trovärdighet för våran förmåga. Det är viktigt, det är liksom det här grundplattan och det kan vi göra på olika sätt. Vi är inte så att vi kan göra det genom, vi gör det genom försvarsupplysning och vi gör det också till del genom vissa kampanjer där man kan se det här då. Men det här är ju ett arbete som behöver pågår på många olika sätt.
Ja.
Så att jag skulle säga att förtroendet är viktigt. Det vi vill ha det vi vill jobba med på sikt tillsammans med andra är naturligtvis att vi får det här förstärkta försvarsviljan.
Just det.
Och att vi tillsammans håller ihop. För att utmaningarna är så många. Och har människor en högre kunskap om detta så kommer vi också ha en högre motståndskraft. Mm. När väl någon vill komma in och splittra oss eller påverka vår beslutsförmåga eller få oss att tvivla på oss själva.
Det där är jätteintressant. Och det finns ju forskning på civilisationers uppgång och fall. Där man har tittat på allt från liksom romarriket till liksom alla civilisationer. Och egentligen har ju alla civilisationer mer eller mindre antingen fallit eller transformerats in i något annat hittills. Så den är ibland lite jobbig att fundera på. Men den sista fasen i den typen av studier, var det någon som har myntat det begreppet att det är age of decadence. Dekadensens tidsålder. Och vad som var talande även liksom om man tittar på romarriket och andra civilisationer i den sista fasen har varit just att människor börjar liksom ägna sig åt och är distraherade av ganska saker som kanske inte har ett reellt värde. Man pratar om liksom idoldyrkan, kan vara gladiatorspel. Man liksom distraherar från det som är reellt värdefullt här och nu. Och jag tänker, i vår tid kan jag ibland tänka så, när så många av oss kanske absorberas av sociala medier och ytterligare en tv-serie. Och det påminner lite grann om det här idoldyrkan. Vad gör den här influencern? Eller liksom saker som ligger väldigt långt från liksom, kanske grundläggande mänskliga behov. Och det som då är talande i den här fasen är att viljan att offra sig för kollektivet försvinner.
Mm.
Och den viljan är mycket starkare i början av en civilisation när man har ett gemensamt syfte och man ska bygga upp någonting. Men sen så är man distraherad med sociala medier eller gladiatorspel. Är det någonting som ni funderar på och liksom tänker kring hur ni kan kommunicera kring, finns det liksom en risk i om det skulle bli en konflikt där människor måste också riskera väldigt mycket och kanske till och med sitt liv, att folk bara drar liksom. Man liksom, jag är inte med på det här, jag drar till Kanada liksom.
Mm.
Och hur tänker ni kring det?
Jo, men absolut, den risken finns ju alltid.
Ja.
Jag tänker att alltså nu har vi inte resonerat där jag är utifrån den här teorin om the age of decadence. Men jag tycker att det är ju liksom lätt att koppla an till den nu och se de här indikationerna där ute. Men jag tänker att vi följer ju upp och följer nära det här med försvarsvilja, förtroende. Och, alltså approachen är att genom utbildning och genom att få människor att få en ökad kunskap kring frågan.
Ja.
Då kan man ändå ta mer välinformerade beslut. Mm. För det handlar ju om mikrobeslut och beslut hos individer där ute. Och då måste man ju liksom fundera. Är det här någonting som jag tycker är värt att försvara? Känner jag till hoten? Vet jag ungefär vad som förväntas av mig? Och det kan man ju, det är någonting som man kan jobba med. Man kan ta reda på hur folk ställer sig till det. Och också försöka hjälpa till där. Men jag tror också att det finns grupper i samhället som känner sig utanför.
Ja.
Som vi inte når idag på samma sätt. Och då behöver vi också ta hand om det och liksom vara lite anpassningsbara där och tänka kring de frågorna. Så det är ju ett samhälleligt problem det här, eller en utmaning att hålla ihop. Och att också att man har... men att man värnar om det fina man har tillsammans. Och
verkligen.
Är det så att man lyckas komma dit, då är det naturligtvis, och att människor känner att det är värt att försvara, då är risken mindre.
Mm.
Då, så jag tror att och vi ser ju nu att vi har vissa utmaningar med segregering och annat. Så att vi har utmaningar att ta tag i vårt eget samhälle här.
Mm. Jätteintressant fråga.
Mm.
Jag tänker vi ska börja närma oss och knyta upp säcken lite. För dig själv då? Du har varit ett år nu i den här rollen. Vad känner du är det som du jobbar med i din egen utveckling? Det som känns viktigt och spännande för dig som person?
Åh, oh, det är ju så mycket. Hela tiden är det ju saker och ting på gång. men jag tycker att vi har fått en sån... Jag fick en fantastisk jobb. Mm. Fantastisk start. Det har varit en sån otrolig utveckling. Vi har byggt team. Vi har gjort så många bra saker under det här första året. Om man ska se det som ett år då. Det jag fortsatt och alltid ska säga har, det är min utmaning. Det är att hitta den här balansen mellan det roliga och glädjefyllda med att gå till jobbet och jobba och nörda ner mig. Vi ska göra saker och ting och få ihop det. Och balansen med familj och det är två härliga grabbar och det är fotboll och det är bemanning av fotbollskiosken på helgerna. Ja, men det är den här balansen. Ja. Och så slänger vi in lite husdjur och hundvalpar på det där. Nej, men alltså det är ju... det jag vill addera och det jag hela tiden vill få till lite mer av, det är ju den här balansen.
Mm.
Mera tid för reflektion och tid för mig själv egentligen.
Mm.
Som är nästan svårt för mig att säga. Jag gillar att vara där ute och finnas för alla. Så att det är min lilla Achilles. Men jag är på den.
Mm.
Och en del är ju att komma hit och prata med dig. Och få gå och vandra runt på din gård här och titta på vackra omgivningar och reflektera och göra saker som andra saker också. I det här mer, lite mer lugnare sammanhanget som med reflektion och sånt. Ja.
Mm. Jag tänker ju, jag tror jag ofta möter chefer som just brottas med det du säger. Att få ihop det och få den här egna tiden och reflektionstiden. Och jag brukar alltid tänka så att, för man är där för så många andra. För familjen och man kanske är chef och ledare och man har kollegor och ett uppdrag och... Men jag brukar alltid försöka uppmuntra att hålla det här perspektivet att om jag inte reflekterar, om jag inte tar tid för att fylla på med energi, hur blir jag då i mina andra relationer och i mina andra uppdrag?
Ja.
Så att man gör det faktiskt inte bara, tänker jag,
nej,
för sig själv, utan nej, lika mycket för andra.
Exakt. Jag måste vara hållbar.
Och har man den berättelsen själv för mig?
Ja. Nej, men den är bra. Lättare. Jag gillar den. Jag gillar den väldigt mycket.
Ja.
Den är klok.
Mm.
Och det märks ju direkt när jag inte har tagit hand om de här frågorna. Då blir jag ingen trevlig. Så att, nej, men det är ju...
Det är samma för mig.
Det är liksom att det blir väldigt tydligt. Och jag tycker väl att jag har funnit en någorlunda bra balans.
Mm.
Jag har ett fantastiskt team både hemma och på jobbet.
Mm.
Så att, ja, men jag vill ändå fortsätta utveckla den här biten. Vad mer vill jag göra? Jag vill ju bli bättre på att lite mer dokumentera. Nu får jag till reflektion, okej. Okay, men liksom lite mer dokumentation kring tankar och sånt. Så att det... är ju, ja, det blir spännande här. Ska sitta och fundera lite grann på vad har jag med mig och vad har jag lärt mig kring det här med kollektiv intelligens till exempel.
Mm.
Hur blir vi smartare tillsammans i praktiken?
Ja.
Där skulle jag nog vilja skriva ner någonting. Ja, men lite såna saker sitter jag och funderar på.
Mm. Att dra ur det viktigaste ur dina... lärdomar och erfarenheter.
Ja, kanske. Någonstans där. Och jag är ju ganska snabb.
Mm.
Jag får till reflektion tycker jag. För det är den här kombinationen tror jag är viktig.
Mm.
Att både kunna avancera ganska snabbt men också stanna upp och reflektera. Men och då behöver man ju också göra lite, inte bokslut, men liksom okej, okay, vad har jag samlat på mig nu och sådär. Så att,
absolut.
Ja. Lite, addera det lite mer. Då tror jag att jag kan bli ännu bättre framåt också.
Mm.
Så att man inte bara kör på.
Tänker, finns det någon speciell vana eller practice som du har mycket värde av, som du känner att den här är viktig för mig?
Mm. Nej, men det är som jag sa, det är den här 10-minuters reflektions...
Tillbaka till det.
Ja. Och då,
när händer den för dig då? när får du till den?
Ja, antingen så får jag till den på morgonen på jobbet. Mm. Men när jag, och nu avslöjar, ibland så åker jag bil.
Mm.
Och det har att göra med den här morgonlogistiken att göra med hundvalpar och allt vad det är. Så då är det väldigt effektivt för mig att sitta kvar i bilen.
Ja.
Jag gillar ju att ha den här miljön och bara sitta lite för mig själv.
Ja.
Och då har jag den här lilla svarta boken.
Ja.
Och då använder jag ju de här frågorna som jag tycker är bara väldigt enkla. Liksom, vad såg jag och vad hörde jag igår? Vad hände igår?
Mm.
Vad kände jag?
Mm.
Lärde jag mig? Vad vill jag ta med mig idag? Och i början så var det här ett sätt för mig liksom att mest kanske skriva ner vad var mitt fokus för dagen. För det är ju liksom på något sätt en hygiennivå.
Mm.
Att liksom ha mina 3 eller 5 grejer jag ska göra idag. Men att när jag förlänger den här några minuter och sitter och reflekterar lite innan dess vad jag lärde mig igår. Det har varit väldigt hjälpsamt. Så jag kan ju samla ihop de här små ledtrådarna, tror jag. Alltså reflektion är jätteviktigt.
Mm.
Sen tycker jag, och det gör väl väldigt många, att, liksom att läsa, att skaffa mig böcker inom områden som jag är ju, älskar ju att bara köpa böcker och plöja. Jag hinner inte riktigt läsa allt i dem, men det är okej, tycker jag.
Vad finns det, någonting som du läser nu eller vill läsa eller har läst, något som känns spännande?
Nej, men jag har ju... Jag har så mycket böcker på gång samtidigt. Och poddar och grejer. Men en som är högt upp på min lista just nu är ju Brené Brown.
Mm.
Och då är det Braving the Wilderness. Och jag faktiskt började med den här innan sommaren. Men jag kommer tillbaka till den nu. Jag tycker den är så bra. Det är så härliga metaforer. Nu talar jag med kanske många också som inte har
läst den. Braving the Wilderness.
Ja.
Ja.
Och det handlar om egentligen att man behöver, för att kunna känna sig som en liksom stabil del av någonting, så måste du också vara väldigt trygg och att vara för dig själv.
Mm.
Och då använder hon den här metaforen vildmarken.
Mm.
Att hellre då stå och dansa själv i vildmarken och vara lite som den här galningen. Än att kanske gå med i något kollektiva tankar som inte stämmer överens med dig själv. Vad den här boken är bra för mig, för att jag har ju lätt att identifiera mig med grupper och sådär. Det har hjälpt mig mycket.
Mm.
Men jag har också ett behov av att jag har mina egna tankar och mina egna idéer.
Mm.
Så att Brené Brown, hon hjälper mig. Och sen pratar hon ju jättemycket om sårbarhet, om tydlighet, om det här med hur man skapar tillit i relationer och allt detta som jag är jätteintresserad av.
Mm, men, ja, men hon är ju fantastisk. Jag har inte läst den boken eller hört den boken, så tack för det tipset här också.
Nej, den har kommit för några år sedan, men den är så här, den är verkligen, den är en sån här... En liten goding som jag gillar. Och ibland så hittar man ju något som passar en precis där man är just då.
Mm.
Och ja, om man tittar tillbaka, det är väldigt starka identiteter eller grupper som jag har varit i egentligen i större delen av mitt liv.
Ja.
Du kommer in i flottan och det är försvaret och sen så... Jag har ju visserligen också varit på handelshögskolan, men det är också så ganska stark identitet, starka kulturer.
Mm.
Och att då känna att, nej men, ja.
Ja.
Jag känner mig inte lika inboxad längre,
nej.
Faktiskt. Utan jag är någonting annat.
Ja. Mm. Vad skönt.
Mm.
Och det kanske för oss in i lite sista frågan jag tänkte ställa. Men du har ju haft en... på pappret i alla fall väldigt spännande resa liksom, med de här olika rollerna, olika upplevelserna, de här internationella uppdragen. Du har provat civila tillbaka i det militära. För de som känner att ja, men jag är redo att ta något steg någonstans, att utmana mig själv kanske, gå lite utanför min comfort zone. Jag har varit här så länge nu, men vad är nästa kapitel för mig? Leva lite mer kanske inifrån och ut autentiskt. Våga lite mer. Har du något medskick? Ja. från dig, ja, inte från någon slags universell
mig.
Sanning. Liksom.
Och från mig, ja. Något medskick. Ja, men alltså, det här är ju, vad är medskicket då då? Alltså, bara när man känner att någonting är fel eller att det skaver någonstans, att ta sig den tiden då och vara öppen för de möjligheter som kommer.
Ja.
Jag vill ju på något sätt säga att det, jag har en tro eller tillit till att de här möjligheterna, de kommer till mig.
Ja.
Bara jag är, liksom, har tillräckligt öppna ögon för att se dem. Och då ta chansen och hoppa på den möjligheten. Det var ju, och jag tycker ju å andra ena sidan att det kanske lite, det är inte alls särskilt märkvärdigt, men det var många som blev väldigt förvånade när jag slutade i försvaret.
Ja.
Jag sa, men vad var det för konstigt med det? Och så var jag iväg på Handels, eller på Excel där då i 5 år. Och så sen så kom jag tillbaka, det var det lika många som var förvånade då också.
Just det.
Men det, det handlar ju om att saker och ting händer, att vara öppen för de här möjligheterna, omvärlden och vad som erbjuds.
Mm.
Och att kanske släppa kontrollen lite där. Man har ju inte kontroll över allting. Och det är inte så att man lägger ut en linjal. Eller ja, det är kanske andra som har gjort det. Men jag har inte gjort det i alla fall. Och det har, jag har ju byggt det på de möjligheter och de utmaningar som har kommit ut efter vägen.
Ja.
Och haft en tillit till att de människor jag behöver möta, de kommer jag möta.
Mm.
De kommer att på något sätt dyka upp där.
Mm.
Det har hjälpt mig.
Och när tilliten kommer, tänker jag, så försvinner ju också oron. Eller kanske inte helt, men det balanserar upp oro. Mm. Vad händer om jag tar det här steget? Så jag har ju, jag tänker att det är lite av ett, så tänker jag för mig själv att det är lite av ett val. Liksom. Antingen väljer jag att tänka att rätt saker kommer komma till mig vid rätt tillfälle om jag har ögonen öppna. Det kan man aldrig bevisa.
Nej.
Men jag kan välja att tro det. Och det känns bättre här inne. Jag känner mig mer balanserad, mer trygg. Det blir lite, med orostankarna lägger sig lite lättare.
Ja.
Eller så kan jag välja att tro att nej, det kommer aldrig hända. Liksom.
Nej.
Och då finns det hur mycket som helst att oroa sig för. Så att,
ja.
Jag tror också tilliten.
Sen är, får man ju ha respekt för att vi alla befinner oss i olika livssituationer.
Mm.
Liksom, jag har haft turen att kunna hoppa på de här sakerna. Med allt ifrån, liksom, jag har känt att jag har haft uppbackning hemifrån från min familj inledningsvis. Och nu har vi vår egen familj. Alltså, att man kan då hoppa på och ta chansen. Alla sitter inte riktigt med det. Men då är det någonting annat jag kan göra som kan göra att jag kan börja gå i den riktningen. Och i efterhand, vad ska jag säga, om man tittar tillbaka så har jag ju väldigt ofta sagt ja. Jag har sagt ja. Jag har sagt ja. En gång sa jag ja, fast jag inte skulle ha sagt ja.
Mm.
Och då fanns det ju, när jag tittar tillbaka, en känsla.
Yeah.
Det här blir nog inte så bra. Så att också, vår intuition är mäktigare än vad vi kanske tror.
Mm.
Vi ska lyssna inåt och ta in det. Så det, absolut, tycker jag också är viktigt.
Det kan vara ett bra ställe att avsluta på, tänker jag.
Ja.
Det här med att intuitionen är mäktigare än vad vi tror. Jag är helt såld på det också.
Mm.
Petronella Kjellberg Andersen. Det har varit fantastiskt kul att få ha den här konversationen med dig.
Mm. Tack.
Tack.
Det har varit väldigt, väldigt kul och spännande att utforska det här med dig också, tycker jag.
Mm. Mm. Tack, vad roligt. Och om man är nyfiken på vad som händer inom Försvarsmakten, hur kan man följa ert arbete?
Oj, nej, men vi finns ju lite här och var, höll jag på att säga. Vi finns ju på sociala medier, vi finns på webben, de vanliga kanalerna helt enkelt. Mm. Det är bara att hålla kontakten där, ja, och följa. Och sen hoppas jag ju att samtalet kommer att bli mer där ute lokalt. Som du, Carl, som blev kontaktad av hemvärnet här. Nu är det sagt. Bli värvad. Och jag kommer att följa upp den. Följa upp den tråden. Ja. Nej, men att vi mera samtal där ute också, det hoppas jag. Mm. Att vi ses.
Mm. Grymt. Tack så mycket igen.
Ja. Tack.
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 Så, stort tack för att du har lyssnat hela vägen hit. Är du intresserad av de andra poddavsnitten så hittar du dem på leaderevolve.org och där kan du självklart också läsa mer om de utvecklingsprogram vi har för ledare. Så ta hand om dig och vi ses snart igen.